Nu ska vi ikväll titta på femte Moseboken. Och då har vi läst igenom de fem Moseböckerna. Och när vi sen börjar i mitten av september igen på onsdagarna, då ska vi gå ut med en riktig kampanj så att alla får reda på att vi börjar igen. Då ska vi fortsätta att läsa de här övriga böckerna med Josua och Domarboken och Rut. Och där har vi Samuels böcker och konungaböcker och krönikeböcker, och sen har vi profeter. Och vi ska försöka med Guds nåd att göra det så intressant och lärorikt som vi kan med den helige Andes hjälp. Det kom en syster till mig efter förra bibelstudiet och sa att hon var glad att hon hade varit med. Hon sa, det är som jag har fått en ny bibel. Och det är det som Herren vill, att vi ska få en helhetsbild av vad bibeln lär och vad den undervisar oss om. Och att vi ska låta ordet komma till våra hjärtan. Och så ska det uppbyggas på vår allra heligaste tro. Och så blir vi en troende församling. Det blir väl bra. Tron på Gud. Dessa är de ord som Mose talade till hela Israel på andra sidan Jordan. Så börjar femte Moseboken. Och den har kallats den upprepade påminnelsen. För om du nu har haft tid att läsa femte Moseboken så känner du igen vad du läser, för det har stått tidigare. Gång på gång kommer Herren igen med det han vill säga till sitt folk. Och vad Gud har talat en gång, det bör ju vi höra två gånger. Alltså bör vi ta till oss det här gång efter annan. Och egentligen evangelierna, när vi kommer fram till dem, då är ju det ytterligare en påminnelse. En andra hjälpande andlig trons lag som finns där. Så här finner vi då att det börjar med dessa är de ord som Mose talade. Och så slutar boken med Mose avskedstal. Och den man som talar där i det 32 kapitlet. Lyssna ni himlar, ty jag vill tala, och jorden må höra min muns ord. Som regnet må min lära drypa, som daggen mitt tal flöda, som rikligt regn på grönska och som en regnskur på gräsets brodd. Ty Herrens namn vill jag förkunna, jag ge ära åt vår Gud. Så talar den man som vi mötte där borta i öknen. När han säger, Herre, jag är ingen talför man, jag har ett trögt målföre. Vem är jag som ska kunna tala? Han ville komma undan uppdraget som Herren gav honom. Men Gud blev honom övermäktig. Och så svarade han ja på kallelsen. Och sen kunde han träda fram och säga, lyssna ni himlar och ni jord, för jag vill tala. Så blir det när Gud får grepp om en människa. Och jag ser för mig det som kan hända med dig och mig. Om Gud riktigt får grepp om dig och mig. Jag önskar att han riktigt fick grepp om mig. Att han fick grepp om oss alla. Så att det han har planerat kunde uträttas i våra liv. Jag är fascinerad av det där. När Jesus går ut med Genesarets sjö. Och får tag i några enkla män som står där och sköljer sina fisknät. Han gick inte i lärosätena för att få tag i dem. Men han såg möjligheterna som fanns just i dessa män. Och därför säger han, följ mig. De lämnade allt och följde honom. Och kom ihåg att Gud ser de möjligheter som finns i dig och i ditt liv. Och nu är det här något mer än möjlighetstänkande. Det är något mer än positivt tänkande. Det är något mer än ett tal om älska dig själv och se vilka möjligheter som finns i dig. Utan det är vad Gud ser i dig. Och vad Gud vill göra genom dig. Och kommer du på söndag förmiddag så kommer jag nog att uppehålla mig vid det bibelordet som finns i avslutningen på Filipperbrevet. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och det brev som i sitt första kapitel har ordet. Han som ger har begynt ett gott verk. Han ska fullborda det in till Jesu Kristi dag. Mose var ju en man som hade misslyckats. Han hade burit silla åt så han fick fly ut i öknen. Men Gud tog vara på den mannen. Såg möjligheterna och använde honom till sitt folks ledare. Vi kanske inte blir ledare för ett folk, stora skaror. Men Gud vill använda dig och mig i sin tjänst. Och du förstår, om Gud får använda oss allesammans som är troende, vad det kommer att betyda för vår stad och för vårt land. Historiskt. Mose talade det här sista månaden under sin levnad. Och vi bör nog kanske rannsaka oss själva inför de här förmaningarna och råden som han ger, så att vi kan lära oss att lyda Guds befallning. För här talar Mose till gamla förbundets egendomsfolk. Vi är nya förbundets egendomsfolk. Och Gud talar till oss och har någonting att säga oss. Nu vet jag inte hur många av er som har hunnit läsa igenom femte Moseboken. Men om du har gjort det, så har du kunnat konstatera att de 26 första kapitlen, de var en tillbakablick. Medan det är en blick framåt i det 27 kapitlet till och med det 34. Det är precis så det ska vara i vårt andliga liv. En balans mellan det som har varit och en blick framåt. Man kan aldrig klippa av det som har varit. När jag kommer hit nu som föreståndare, då bygger jag vidare på en grund som är lagd. Jag går in i ett arbete som har börjat, jag bara med och fortsätter, och därför så är vi förbundna med det som har varit. I mitt andliga liv så är jag beroende av upplevelser jag haft i det förgångna. Jag ser tillbaka. I andra Moseboks 19 kapitel, när Herren då talar till Mose om vad han ska säga till Israel, så säger han: så ska du säga till Israels barn. Kom ihåg vad jag gjorde med egyptierna. En tillbakablick. Kom ihåg vad jag har gjort. Och det är viktigt att vi minns vad Gud har gjort med våra liv. Men vi får inte leva kvar i det förgångna, som vi så lätt gör. Och vad lätt vi gör det. För det är ju lättare att tala om vad man har varit med om än tala om det man hoppas av framtiden eller tror på för framtiden. För det är man lite osäker, tycker man. Men det ska man inte vara. Vi ska se framåt och leva i nuet med blicken riktad framåt på vad Gud ska göra. Och jag tror att vi här i församlingen har fått en verklig tro på att Gud ska göra någonting speciellt. Ja, det kom lite gensvar. Jag trodde det skulle komma ännu kraftigare. Jag tyckte vi upplevde det så påtagligt i måndags på vår bönedag. Hur Gud lovar att göra någonting i sin församling och genom sin församling. Och jag tackar Gud för förmånen att få vara med. Och det är en förmån och en nåd att få vara med i Guds verk, vad Gud ska göra. Och låt oss leva med den här inriktningen att den Gud som i oss har börjat ett gott verk, han ska fullborda det in till Jesu Kristi dag. Det är inte slut med Citykyrkan och dess verksamhet. Nej, och det har bara börjat de här första 50 åren, eller 49 åren. Det bästa, det ligger framför. För Gud ska föra oss från kraft till kraft, från klarhet till klarhet, från seger till seger. Du vill väl vara med? Låt oss leva i tro på vad Gud ska göra. Och då blir det den här balansen. Vi har en grund att bygga på vad vi har upplevt i väntan på vad Herren ska göra. Ja, ni kommer säkerligen ihåg. För jag ser ju att det är samma vänner som kommer varje onsdag. Det är ju så fantastiskt roligt att till och med märker när någon saknas. Ja, och det är väldigt roligt att se er. Men ni kommer igen, så är det nya ansikten som man möter. Men ni som har varit med, ni kommer ihåg när vi läste Matteus evangeliet att det var uppbyggt omkring tal som Jesus höll. Precis så är den här boken uppbyggd omkring tal. Men inte som Jesus höll förstås, utan som Mose höll. Det är Mose första tal, Mose andra tal, Mose tredje tal och Mose avskedstal. Det är de vi ska titta lite grann på. De fyra första kapitlen, det är det första talet. Och nu så kommer ju verkligen något spännande. Det var riktigt klart för dig att folket hade nått fram till landet och skulle inta det. Så fick de vandra omkring i öknen i 40 år. Men nu hade en ny generation kommit och landet skulle intagas. Och nu fick Mose lov att tala om för dem som hade vuxit upp under tiden om Guds plan och Guds vägar. Och nu skulle de alldeles strax gå in i, vad säger jag, en erövring. Men han talar inte strategi. Han talar inte i militära termer. Han talar om Guds godhet. Och han talar om folkets plikter mot Gud. Här har vi någonting som vi ska titta lite grann på. Gå tillbaka till det fjärde kapitlet, eller förlåt mig, fjärde Moseboks 13:e kapitlet. Och där läser vi de två första verserna om spejarna. Därefter bröt folket upp från Haseroth och slog läger i öknen Paran. Och Herren talade till Mose och sade: sänd iväg några män för att bespeja Kanans land som jag vill ge åt Israels barn. En man ur varje fädernestam ska ni sända, men endast sådana som är hövdingar bland dem. Nu går vi till femte Mosebok. Och det läser vi i första kapitlet, den 22:a versen. Då står Mose och talar till folket och säger så här. Och nu ska ni lyssna. Ja, det gör ni ju alltid, men jag bara betonar det. Då trädde ni fram till mig allesammans och sa: låt oss sända iväg några män framför oss för att de må utforska landet åt oss och sedan avge sin berättelse inför oss angående vägen på vilken vi ska dra dit upp och angående de städer som vi ska komma till. Nu ser du lite grann vikten av att man har en helhetsbild av Bibeln. Enligt fjärde Mosebok så var det Gud som gav en befallning. Men vi får bilden riktigt klar när vi kommer till femte Mosebok. Att det var folket som begärde spejare. De skulle ju ha trott på Gud, för Gud hade ju lovat dem landet. Han hade lovat att de skulle inta det. Han hade lovat att ge dem det. Det lovade han när han hjälpte dem ut ur Egyptens land. Men när de kommer till landets gräns är de så fulla av otro, missmod och nedstämda så de säger: vi måste ha spejare som ser hur vi ska kunna klara av det här. Då tillåter Gud att spejare går in i landet och säger åt Mose: skicka iväg spejare in i landet. Här har vi någonting som vi möter vid flera tillfällen i Bibeln. Hur Gud låter saker och ting ske som inte var den ursprungliga planen och viljan. Saker som sker för vår otros skull och för att vi inte helt litar på Gud. Vi har ett exempel. Jag nämnde ett exempel. Det finns fler. Jag nämnde ett. Det var när man ville bli som andra folk och ha en kung. Det var inte meningen att man skulle ha någon kung i Israel. Men där fick man den här känslan: vi måste vara som alla andra. Och det är ju ett, ja, en låg, vad ska jag säga, ett lågt argument eller attityd. Att man ska vara som alla andra. Låt oss vara original och inte sträva efter att vara som andra. Men det har människor varit sådana i alla tider. Och här vill Israels barn bli som andra folk och ha en konung. Och Samuel kommer fram inför Gud. Det här kommer vi att läsa senare. Välkomna igen. Och då säger Gud till Samuel: det är inte dig de har förskjutit, utan det är mig. Det var Gud som skulle vara deras konung. Och så tillät Gud att de fick en konung. Och därmed en mängd bekymmer och en mängd problem för deras otroskull. Här gick Gud dem till mötes och lät dem skicka iväg spejare. Och allt detta var för deras otro. Och så fick de vandra i öknen i 40 år. Må Herren hjälpa dig och mig så att vi inte i otro, jag vill säga, tvingar Gud att vidta åtgärder som sedan kommer att få allvarliga konsekvenser. Må Gud hjälpa dig och mig, och må Gud hjälpa oss som församling att vi kan leva i tro och vandra i tro och göra det Gud har planerat för att hans avsikt ska ske med oss som enskilda och med oss som församling. Jag lämnar det första talet och så går vi till det andra talet som är från det femte kapitlet, och det är ett väldigt långt tal. Men folk var vana att lyssna. Ända till och med det 26:e kapitlet sträcker sig det andra talet. Och där har vi budorden i det femte kapitlet. Och det kan man jämföra det med andra Moseboks 20:e kapitlet. Här kommer också uppmaningar till trohet mot religionen. Att de skulle leva ett liv i helgelse. Och de uppmanades att lyssna till förmaningarna och handla i lydnad. Ett liv i helgelse. Här kommer vi in på någonting som Bibeln återkommer till gång efter annan. Ett liv i helgelse. Nästa bibelbok talar om hur Josua skulle inta landet. Då skulle alla folk som fanns där fördrivas. Kananéerna, amoréerna, hiveerna, hetiterna, jebuseerna och pirkaseerna. Jag fick så många glömde bort här. Alla dessa skulle fördrivas. För om de fanns kvar, då hade det blivit inbördeskrig. Då hade det inte blivit den harmoni i lägret som det skulle vara och i landet. Det är en bild på att hos oss måste allt av synd komma bort. Vårt liv måste vara ett liv i helgelse, i renhet, när vi är renade från allt. För att vi ska kunna uppleva den fulla välsignelsen av löfteslandet, om jag nu använder uttrycket löfteslandet som en bild på den rika välsignelse som Gud i Kristus Jesus har välsignat oss med. Och därför talas här om trohet mot den här religionen. Om ett liv i helgelse. I det sjätte kapitlet läser jag verserna 4-5. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av all din själ och av hela din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig skall du lägga på ditt hjärta. Och du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Och du skall binda dem som ett tecken på din hand och det skall vara som ett märke på din panna. Och du skall skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. Det talas om bönremser. Det talas om att man ska tänka på Herrens ord. Det talas om att man ska upprepa Herrens befallningar. Och i söndags förmiddag talade vi om vårt tankeliv, hur det påverkar oss och vikten av att vi tänker på Guds ord. Och så här sa judarna, och säger fortfarande, två gånger om dagen: välsignade är vi som varje morgon och afton säger: hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Sådana som de var mot Gud, så skulle han vara mot dem. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Varje morgon och varje afton sa de så. Vad säger du på morgonen när du vaknar? Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Hemma har vi vår speciella morgonhälsning. När jag har sjungit morgonsalmen för min fru så säger jag så här: another victorious day. Och så svarar Gitten, beroende på om hon är vaken eller sådär: amen. Och så börjar vi vår dag. Och det lärde vi oss av Colin Urquhart. Han sa i den kommunitet där han bor, där hälsar man varandra med det. Och det har vi tagit efter. Och det kan vara ganska bra. Ännu en välsignelserik dag. Och så svarar man: amen. Det är bra. Istället för att säga: då börjar man dagen illa. Nej, låt oss lära oss av Guds egendomsfolk att prisa Herren. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och så sa de varje morgon och så sa de varje kväll. Och det var trohet mot Gud, trohet mot hans befallningar, trohet mot budorden. Och det är det vi ska lära oss att leva i bekännelsen mot Gud. Sen talas det här om undervisning. Det talas vidare om det i det 11:e kapitlet, från den 18:e versen till den 25:e. Om hur man skulle ge den här undervisningen till barnen. Jag tror nästan jag måste läsa de där verserna, för det är väldigt betydelsefullt. Den 18:e versen till och med den 20. Jag läser nog hela det där. Ja. Så skall ni nu lägga dessa mina ord på ert hjärta och ert sinne. Och ni skall binda dem som ett tecken på er hand. Och det skall vara som ett märke på er panna. Och ni skall lära era barn dem. Genom att du talar om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen. När du lägger dig och när du stiger upp. Och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. För att ni och era barn må länge få bo i det land som Herren med ed har lovat era fäder att ge dem. Lika länge som himlen välver sig över jorden. Ty om ni håller alla dessa bud som jag ger er och gör efter dem så att ni älskar Herren er Gud. Och alltid vandrar på hans vägar och håller er till honom. Då ska Herren fördriva alla dessa folk för er. Och ni ska lägga under er folk som är större och mäktigare än ni. Varje ort som er fot beträder ska bli er. Från öknen till Libanon, från floden Frat, ända till västra havet ska ett område sträcka sig. Ingen ska kunna stå er emot. Fruktan och förskräckelse för er ska Herren, er Gud, låta komma över hela det land ni beträder så som han har lovat er. Och så följde man det här. Att tala om Herrens befallningar och Herrens lag och undervisa i hemmet. Och det här det skulle vi behöva ta efter. Det var så här man hade i gamla tider med här husförhören och i första kristna församlingen så möttes man i hemmen och hade undervisning. Och vi kommer här i höst, jag tror det är sådana 16 september, så kommer vi att ha en, det vi kallar en gemenskapshelg, när vi verkligen ska lyfta fram våra gemenskapsgrupper och deras betydelse. Och det betyder mycket att mötas i hemmen. Men det här är också en annan sida. Och det är vikten av att vi talar med varandra om Guds ord. Och lär oss Guds ord. Och jag skäms inte för att upprepa mig gång efter annan. Jag tycker jag känner mig så glad när jag får predika. Och det är därför att jag tror att Gud har gett min kallelse till det. Och jag kommer att predika så länge jag på något sätt orkar med. Och alltid finns det väl någon som vill höra. Och jag vet att Guds ord betyder så mycket. Och vi måste lära oss att umgås med Guds ord. Så att vi tänker på Guds ord. Så att det inte är någonting som är främmande för oss. Israels barn hade fått enorma löften till detta om de höll buden. Och på samma sätt finns det löften för oss om vi håller oss till Guds ord och tänker på hans lag och undervisar våra barn från tidiga år om den heliga skrift och dess innehåll och om vad Bibeln lär. Så om vi kommer till det 16:e kapitlet så talas det om de tre årliga högtiderna. Det är påsken, det osyrade brödets högtid, pingsten, veckohögtiden, skördhögtiden och lövhyddohögtiden som var bärgningshögtiden. Så finns det ju andra högtider, den stora försoningsdagen och nyårsfesten samt en del eftermosaiska fester som har kommit till så småningom. Någon gång så kommer jag nog att försöka, jag har aldrig gjort det, predikat om högtiderna, men jag vill nog gärna göra det. Därför att jag finner när jag läser min bibel att Gud vill att det ska vara fest. Han vill att det ska vara högtid och vill att det ska vara fest. Och för mig är det ju fest på onsdagskvällarna och söndagsförmiddagarna och andra tillfällen när vi får mötas. Jag vet inte hur du upplever det, men det ska vara fest. Och så ska Guds folk komma samman till glädjehögtider och fröjdas inför Herren. Och så fanns de här högtiderna, då skulle man vara i helgedomen och då skulle man tänka på Herren. Och så har vi ju med i kristendomen och kristenheten högtiderna. Men vad har det blivit av dem? Ja, det behöver jag inte tala om. Den största kristna högtiden, påsken. Ja, vi får väl ligga lite lågt för folk reser bort och det går knappast att ha några möten. Så vi får väl ta det lite lugnt. Julen, den andra stora kristna högtiden. Ja, det är predikanternas fasa för det är så lite folk i kyrkan. Inte i julottan där man har det förstås, men annars nej. Det har kommit bort allt samt. I den första kristna församlingen, där hade man från nattvardsfirandet på det som är påskafton fram till pingstdagen en enda stor glädjehögtid och glädjefest. Och när jag läste det så tänkte jag att det skulle jag vilja införa i församlingarna. Glädje och fest. Jag har förståelse för dem som måste åka bort i helgerna, men jag minns ju min uppväxttid, men det var under krigsåren då när det inte fanns bensin och möjlighet att resa. Då hade man tre möten varenda helgdag, långfredag, påskdagen, annan dagen. Det var stormöten och det var fullpackat i kyrkorna. Vi kanske inte ska tillbaka sådana tider med allt vad det medförde negativt. Men vi skulle behöva ha de där kristna högtiderna i ära. Då möttes man för att tänka på vad Jesus har gjort och vad frälsningen betyder för oss. Och pingsten, att få tala om glädjen och fröjden och kraften i den helige ande. För nu inte tala om Herrens dag. Tänk att när det är söndagsmorgon, Herrens dag, att få gå till Herrens hus, mötas med Guds folk, lovsjunga Herren. Och vi kommer här nu ganska snart att ha så mycket folk så vi kommer att dubblera våra förmiddagsgudstjänster. Ja, jag tror det. För här är så många människor som bara väntar på att komma loss, att de kommer till kyrkan. Och här ska det växa mer och mer, och så ska vi predika ordet, så ska vi fröjdas inför Herren. Och vi ska ha en underbar tid, vi ska återuppliva den kristna festen, högtiden inför Herrens ansikte. Vidare finner vi i det här andra talet om kärleken till nästan. Och det är betonat så noga och så genomgående. Så att det är väl knappast någon annanstans man finner ett så vidhjärtat intresse för nästan som just i den här boken. Det är ganska intressant. Man tycker ibland att de här Moseböckerna är ointressanta. Men du finner ingen annanstans än ett sådant vidhjärtat omtanke, omsorg, kärlek till nästan. Till fattiga, främlingar, änkor och faderslösa. Och så får jag anledning att säga, som jag har sagt så många gånger och betonat, hur Guds förhållandet sammanknyts med förhållandet till nästan. Och det är det som återkommer gång efter annan här i den bibliska undervisningen. Det förekommer hos profeten Amos. Vi finner det i Jesu underverk. Och vi finner det också i apostlarnas undervisning. Och inte minst då hos Jakob. Ja. Från det 27 kapitlet till och med det 30, det har vi det tredje talet. Och det är om förbannelse och välsignelse. I kapitel 27 speciellt. Det är med andra ord lagen om sådd och skörd. Och det går ju också genom hela Bibeln. Välsignelse för den som följer Herrens bud. Förbannelse för den som överträder hans bud och hans stadgar. Och det är som människorna ställs inför det här att välja antingen eller. Och vi har möjligheter att välja. Om vi vill uppleva välsignelser, rikedomar som Gud vill ge genom sitt ord och genom den helige ande. Om vi öppnar oss för honom och lever för honom. Lagen om sådd och skörd. Men Gud låter inte sig. Vad människan sår, det skall hon och skörda. Det gäller vårt liv, hur vi handlar. Det gäller gärningar vi gör, ord vi säger. Det gäller också vårt givande, vårt offrande. Vad människan sår, det skall hon och skörda. Lagen om sådd och skörd. Jag kommer så fram till det sista talet. Avskedstalet. Och det har vi från det 31 kapitlet till och med det 34. Och där står det i den 7:e versen. Jag läser 7 och 8 versen i det 31 kapitlet. Och Mose kallade Josua till sig och sade till honom inför hela Israel: var frimodig och oförfärad. Du skall med detta folk gå in i det land som Herren med ed har lovat deras fäder att ge dem. Och du skall utskifta det som arv åt dem. Och Herren är den som går framför dig. Han skall vara med dig. Han skall inte lämna dig eller överge dig. Du må inte frukta och inte vara förfärad. Vi vet vad som hände Mose. Jag har talat om det. För han slog 2 gånger på klippan. Istället för att tala till klippan som Herren hade sagt. För han därför inte fick komma in i löfteslandet. Jag har citerat människor som har talat om sin sorg när de har läst om det här. Kitten sa det här om kvällen. Jag tycker så synd om Mose. hade levt ett långt liv och tjänat Herren, men fick inte komma in i löfteslandet. Josua var den som skulle föra folket vidare. Men Josua fick komma fram inför Mose, och han fick löfte om uppmuntran, om hjälp, om vägledning. Och det är någonting som Gud ger var och en som ska gå in i en gudomlig uppgift. Han ger löfte om att vara med. Och det här som står i det 8:e versen: och Herren är den som går framför dig, han ska vara med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig. Du må inte frukta, inte vara förfärad. Det återfinner vi sen i Hebreerbrevets 13:e kapitel i den 5:e versen. För 8 år sedan fick jag av någon som står mig nära ett kort där det står det här citatet från Hebreerbrevet 13:5: jag har själv sagt, jag ska icke lämna dig eller överge dig. Jag har den framför mig på mitt arbetsbord. När jag tittar upp från mina förberedelser så faller mina ögon på det. När jag talar i telefon eller lyssnar till samtal, så står jag ofta och läser det gång efter annan. Och låter det riktigt komma in i mitt hjärta. Ett löfte som Herren hade gett till Josua. Ett löfte som är förnyat när Jesus talar till sina lärjungar och säger: se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände. Tänk dig in i detta stora, fantastiska, att Gud kommer aldrig att lämna dig. Må vi då leva nära honom, så att han får göra det han vill i våra liv. När Josua har fått de här uppmaningarna och förmaningarna och denna uppmuntran, så kommer då Mose med sin avskedssång och välsignelsen över Israels stammar. Och här talar han om Guds storhet och Guds rättfärdighet. Tänk att få ha ett sånt ämne att tala om. Guds storhet och Guds rättfärdighet. Hur Gud är rättvis i allt. Och tänkte in i att det fanns ingen bitterhet hos Mose. Att Gud var orättvis. Varför skulle han handla så här mot mig, jag som har gjort så mycket för honom? Nej, han talar om Gud som en rättvis och rättfärdig Gud. Och talar om en god Gud. Och upphöjer Gud så att folket ska förstå vem han verkligen är. Det är viktigt att vi upphöjer Gud. Upphöjer Jesus. Så människor får se vem han verkligen är. Han ger ära till Gud, den allsmäktige. Och han ger tröst till Guds folk. Och talar om hur fienderna bör bäva. Så läser vi här en sista befallning till Mose före avskedssången och i det 34:e kapitlet om Moses död. Mose gick miste om Kanans härlighet, men han gick inte miste om den himmelska. Vi vet att han inte gjorde det. Vi har evigt liv i Jesus Kristus. Om du nu tycker att det har varit mycket det här nu med 5:e Moseboken, så ta med dig det här som jag säger nu. Vi har evigt liv i Jesus Kristus. Vi vet att vi kommer till himlen när vi dör, därför att Jesus har dött för våra synder och vi har tagit emot honom som vår frälsare. Men vi kan och löper stor risk att gå miste om välsignelserna här i tiden. Billigt talat, att gå miste om Kanans land, Kanans härlighet, löfteslandet. Men Gud vill inte att vi ska vandra in i öken. Gud vill föra oss in i löfteslandet. Och Gud vill föra in dig och mig i en rik gemenskap med sig själv genom Jesus Kristus, så att vi upplever, han har sagt att han har kommit för att vi ska ha liv, och liv i övernog, och att det blir ett övernogsliv vi får leva tillsammans med Jesus Kristus. Idag fick jag ett ord till mig när jag satt och läste min bibel, och jag läste det för äldstebröderna när vi var samlade här tidigare idag. Vi brukar mötas 6:00 före bibelstudiet och ha en samling. Och där vi möttes idag, då läste jag det här bibelordet ur Hebreerbrevets andra kapitel. Därför måste vi desto mer ge akt på det vi har fått höra, så att vi inte tappar kursen. Och det skrev Hebreerbrevets författare genom den helige ande till judar som hade upplevt frälsning, välsignelse i Jesus Kristus, men höll på att glida tillbaka till det gamla livet. Därför måste vi desto mer ge akt på det vi har fått höra, så att vi inte tappar kursen. Det är en risk för mig som predikant sedan många, många år att jag kan tappa kursen. Det är en risk för den som har varit äldstebroder i många, många år att han kan tappa kursen. Det är en risk för dig som har varit kristen kanske hela ditt liv att du tappar kursen. Men därför måste vi akta på det vi har fått höra. Akta på Guds ord. Ta vara på ordet. Låt det sjunka in i vårt inre, så att vi kommer in i övernogslivet i gemenskap med Jesus Kristus och får leva det rika livet. Mose, han fick umgås med Gud. Han var folkets ledare. Och Jesus citerade ofta Mose. Och vi kommer att finna det när vi läser vidare, hur han framstår som den store profeten som Gud hade särskilt behag till. Historiska böcker och profetiska böcker och poetiska böcker, allt vill ge oss undervisning om vad Gud har i beredskap åt oss alla. Amen. Herre, vi tackar dig för det ord som är levande. Och tack Herre att du alltid låter det vara levande för våra hjärtan genom din egen helige ande. Och hjälp oss Herre att vi kan akta på det vi har fått höra, så att vi inte tappar kursen. Det är så många riktningar i vår tid. Så mycket som vill uppta vårt intresse. Och som vill snärja oss. Men hjälp oss Herre att ta vara på ditt ord. Att tränga in i det sanning, så att vi inte tappar kursen. Utan kan vandra mitt på vägen. Vara nyktra i allt. Och uppleva att du för oss in i en rikt liv. I välsignelse, i överflöd. I Jesu namn. Amen.